Podplay.
Då var vi tillbaka igen, Sanne och Svensson, med en ny podd den här veckan med avsnittsnummer 56. Och Johan, du har en hel radda med namn med, som har burit det numret.
Ja, jag trodde det var lite svårt, men det kom ändå fram några stycken där som ändå kändes givna. Och det, vi har ju gamla kvalhjälten i Västerås, Marcus Dahlbom, med målvakt. Vi fortsätter på Västeråsspåret med skåningen Alexander Lundsjö. Fortsätter med skåning där, Anton Olsson, den talangfulla 03-an i Malmö, och även den tredje länken i den superkedjan med Johan Sjödell Wiklander, Henrik Lövdahl och Conny Strömberg. Det var Sjödell Wiklander som hade 56-an i den kedjan.
Vet du vad hans moderklubb är, Sjödell Wiklander?
Det är väl Huddinge, va?
En annan som också hade en moderklubb Huddinge, det är Robin Norell, nummer 56 i Djurgården. Jonathan Sigalet, nej, han är inte från Huddinge i alla fall, det kan vi slå fast. Erik Gustafsson, numera i Philadelphia Flyers. Och Fredrik Forsberg, 16 mål har han gjort med en väldigt begränsad roll i HV71, det är imponerande. När spelarna ligger i försäsongsträning så går de ut försäsongen, de är bättre tränare än någonsin, det är intensiva perioder. Jag tror kanske inte att du är bättre tränare än någonsin efter den här gångna veckan, Johan. Det är väl rätt hektiskt för dig, va?
Jo, men telefonen går ju hela tiden och man sover med ett halvt öga öppet, så är det ju. Men ja, det är roligt när det, men jag tycker ändå att silly season, den går egentligen från november framåt när kriserna börjar i klubbarna. Vi har ju sett det värvats här under hela säsongen, så att egentligen så är det inte mer intensivt mer än att klubbarna vet att när det är måndag klockan 23.59 då får man inte lov att värva mer. Men det känns ändå som att det kommer lite grann, men man vet aldrig vad som kan hända. Det är väl det som är lite roligt, att det kan egentligen komma precis vad som helst. Jag menar, Malmö tog väl in en 40-årig Per Ledin för några säsonger sedan som man inte alls kunde ana när man vaknar samma morgon, till exempel.
Men vet vi förresten att Per Ledin har lagt av, eller skulle han kunna dyka upp någonstans?
Han tror väl själv att han skulle kunna dyka upp i vilken SHL-klubb som helst, om jag känner Per rätt. Jag tror väl kanske att den chansen är lite förbrukad. Man får ändå ge Per Ledin att han tror på sig själv, och han skulle säkert hoppa på tåget om han fick det, för han brinner ju för sporten något helt enormt.
Han sitter ju i referensgruppen, det vore en annan spelande referensgrupp. Det vore en ny titel för vilken spelare som helst. Han ska spela match och sen granska motståndarna eller sig själv. Det hade varit läckert.
Ja, det hade.
Har du fått någon sån här galet tips, eller har du fått indikationer på någon så här som du verkligen har höjt på ögonbrynen över under den här veckan som varit?
Ja, men alltså jag höjde ändå lite grann på ögonbrynen när vi hade den här nyheten med Ted Brithén i fredags. Då tänkte jag bara, ja men nu är det bara någon som tänker att han ska komma tillbaka. Men sen började jag kolla upp det och så lyckades vi få ut nyheten här först, och så presenterades han på ett 5,5-årskontrakt här i lördags från Rögle sida. Det var ju slog ner som en superbomb, och Per Lindholm är också en sån spelare som man har fått väldigt mycket indikationer. De här hemvändarna är ju alltid svåra, för det känns ju ofta som att det är fansen som sitter och hoppas lite grann på att det ska komma hem spelare, och så finns det kanske inte någon riktig sanning. Men det har ändå känts väldigt äkta kring det här med Lindholm, även om man liksom inte har fått några svar. Han har suttit på ett kontrakt i Boston då, men han är ute på waivers när vi spelar in detta, och det kommer ju bli klart under måndagen här om jag får indikationerna rätt.
Men har du fått något tips, alltså någon spelare för nästa år, eller är det bara här och nu som man pratar om?
Nej, men det dyker väl in lite tips. Alltså en spännande sak som jag hörde ganska sent här nu när vi spelar in är ju att Carl Gunnarsson är på G hem till Örebro till exempel. Att han är 34 år nu, att de diskuterar kanske att ta en tvåårslösning här som en avslutning på hans karriär, och han vill slå sig till ro socialt i Örebro. Och det vore väl spännande om han kom hem till Örebro i det här läget.
Ja, det var faktiskt en fråga jag fick från Fredrik Norberg. Han var lite orolig just för Örebro eftersom han har tappat Bromé, Hosang försvann och Salo försvinner nästa år. Men då skulle ju Gunnarsson kunna vara en trygg lösning för dem under då ett par år.
Ja, men precis. Och nu, de tappar Christer Ull som backtränare som har gjort ett jättejobb. Det kunde vi avslöja under söndagen att han kommer flytta som assisterande tränare i Bern nere i Schweiz. Så det får man ju förstå, Christer, att får han ett sånt erbjudande så blir det ju väldigt svårt att tacka nej till det.
Man ska verkligen sträcka någonstans på sig. Det är svenska tränare är högaktade. Alltså de är så väldigt respekterade nere i Schweiz. Ser man bara i Zug så är Dan Tangnes visserligen norsk, men vi kan väl räkna honom som svensk efter alla år här. Du har Rickard Grönborg i Zürich. Du har Johan Lundeskog från och med nästa år i Bern. Det betyder att de tre största klubbarna i Schweiz har svenska tränare. Det är faktiskt, man måste nästan sträcka på sig lite. Det är starkt. Och vi producerar bra spelare också, ledare.
Men när vi ändå är inne på Örebro och just backsidan där, så skedde ju faktiskt en intressant sak som gäller då inför nästa säsong. Eller det gäller ju redan nu, för New York Islanders har ju signat finländaren Robin Salo som har gjort en supersäsong i Örebro och är välförtjänt av det här NHL-kontraktet. Då gjorde man ju så här att man bröt avtalet med Örebro, sen skrev han ett NHL-kontrakt och så lånas han direkt ut till Örebro. Kan du som sitter på lite uppgifter kring vad innebär det här? För det är inte så vanligt att det förekommer att man bryter ett avtal mitt under säsong för att skriva ett NHL-kontrakt och sen lånas tillbaka. Vad är så speciellt med det här?
Nej, man kan väl säga att Robin Saler i det här fallet är den stora vinnaren. För att han ekonomiskt så får han detsamma. Han, även om Örebro kanske inte betalar riktigt lönen, utan det är väl en habrovink att det är Islanders som lånar ut. Exakt hur de kronorna och örena, det har jag inte full koll på. Men för spelarens räkning, i det här fallet Robin Salo, så är det som så att han stökar alltså av ett år på sitt kontrakt. Vilket betyder att han kan redan börja förhandla om ett nytt kontrakt nu till sommaren inför kommande säsonger. Så att han kan signa ett one way, alltså en envägskontrakt här efter nästa säsong. Hade han signat efter den här säsongen så hade han behövt spela två år där borta för att då kunna skriva ett envägskontrakt. Så i det fallet så var det ju väldigt konstruktivt löst, måste jag säga. Jag såg inte den komma. Jag vet att det har funnits intresse kring honom, men jag tog för givet att det var först till sommaren som man skulle krita på det kontraktet.
Ja, och Örebro, de får ju trots allt behålla spelaren säsongen ut. Det blir ingen förlust för dem, utan det blir snarare en vinst, eftersom Islanders säkert drar på sig lite kostnader och Örebro kommer lite billigare undan. Det är väl i alla fall det jag har fått till mig.
Men de verkar ju ha, samarbete har man ju inte med en NHL-klubb såklart, men det finns ju ändå en relation där. Man lånar ju ändå in Josh Ho-Sang, som visserligen fick sparken, eller sparken han fick lämna, de tyckte inte att han dög. Men då har man ju ändå haft en relation mellan Islanders och Örebro, för där var det ju som så att man fick ju låna honom gratis. Man måste ju betala en summa, om det är någonting 20 000 kronor i månaden, för att få ett arbetstillstånd i Sverige. Men det får man väl ändå beteckna som gratis. Nu lämnar jag Ho-Sang för Linköping. Jag är väl en av få som tycker att det känns väldigt intressant faktiskt. Jag tycker inte Ho-Sang var så dålig i Örebro, utan det kändes mer som de var tvungna att göra någonting. Jag tycker inte att han hade sämre kroppsspråk än Borna Rendulic till exempel. Så att, nej, jag var lite förvånad att man inte hade ett längre startsträcka tålamod med Ho-Sang.
Men det jag förundras över är ju, vad hade de förväntat sig? Vad fick han spela? Var det 5 matcher och sen så ja, funkade det inte alls längre? Jag menar, det indikerar för mig att någonting måste ha hänt. För att, alltså jag menar, man måste ju ändå förvänta sig att det tar tid för en spelare som inte har spelat på hela säsongen.
Men alltså, alla vet ju som någonstans har en litet finger i vatten i den här hockeydammen, att Ho-Sang är ju en liten bohem. Han är ju en speciell person. Han är inte den här normen för en hockeyspelare. Det vet ju alla. Då måste man kanske se lite mellan fingrarna om man ska kunna ha den typen av spelare. Men Örebro tycker väl att de har ett tillräckligt, de har ju tillräckligt bra lag för att vara topp 6. Jag tror inte man kommer kunna gå för ett guld eller kanske en semifinal. Men då anser man att det kanske behöver ge Bagenda den istiden som Ho-Sang fick till exempel. Men jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se han i Linköping, för att tänk om han skulle hitta lite kemi med Brock Little till exempel. Tänk, alltså, han är ju en offensiv spelare. De hittar den här kemin. Han gör 10 poäng på de avslutade 12 matchen eller vad de har.
Ja, och det skulle kunna vara precis det Linköping behöver, för att jag menar, det är ju framåt som Linköping behöver hjälp. Tittar man på Linköpings backsida så är den faktiskt riktigt bra. Sen man fick in Mattias Bäckman, som jag tycker har gjort ett grymt avtryck, för att ha varit i stort sett handikappad i 2 säsonger.
Ja, men Linköping, ja, jag håller med dig helt och hållet där. Han handikappad. Det var faktiskt en rätt bra beskrivning. Det känns ju som att, vad har han haft för skador? Det har liksom varit, det har varit ljumske, höft, man har liksom inte vetat någonting. Och det har varit väldigt tyst kring Mattias Bäckman, vilket gör att när det är så pass tyst, då brukar man nästan ta för givet att han, ja men det, karriären är slut. Vilket hade varit tråkigt på en sån talang för en duktig spelare. Men han har kommit tillbaka starkt, dock tungt för Linköping nu med Marcus Ljung. Tänk om det nu skulle visas att säsongen är över efter den axelskadan, eller förmodade axelskadan som han drog på sig under landslagssamlingen. Det är ju blytungt. Alltså, tänk dig Niklas Persson, han släpper honom. Ja, men skönt att få åka iväg och lite självförtroende, komma hem lite bättre. Och så på en träning skadar sig. Ja, det är tuffa nyheter alltså.
Ja, det är ju hela loket i hela Linköping. Men frågan är vad som är tuffast, att spela utan Brock Little eller att spela utan Marcus Ljung?
Jag hävdar ju trots allt att det är utan Brock Little. För Brock Little han gör sina mål på, inte på egen hand, men Marcus Ljung, han gör ju omgivningen bättre. De är olika spelartyper så. Men jag anser att Brock Little är den viktigaste spelaren för Linköping. Men de två tillsammans, och kanske då med Hosang, det hade ju varit, ja, det hade varit en spännande kedja.
Ja, verkligen, verkligen. Men det ska bli intressant att se Linköping här i omstarten, för om de har fått lite kraft i seglet efter att till exempel ett lag som Malmö har vacklat här mycket under. De har spelat matcher här under uppehållet, förlorat mot Brynäs innan uppehållet också. Oskarshamn har också börjat vackla. De ska ju möta Oskarshamn här i veckan, så att Linköping har nog fått lite luft under vingarna av att se hur det har gått för konkurrenterna också.
Ja, men då måste man rada upp de där segrarna själv också. Och det kommer att bli tufft. Alltså vi var ju båda uppe i Gävle, du och jag. Vi träffades, du satt ju på presshyllan. Jag vet inte, var det presshyllan du satt på? För du intog i alla fall den bästa platsen mitt på rödlinjen, så här, 8 rader upp. Bättre kan man inte sitta.
Nej, det var riktigt bra. Det är en sån fördel man kan få nu när det inte är något folk ute, utan det är ju helt tomma läktar. Man behöver inte gå upp och ställa sig på 5:e eller 6:e våningen eller vad det nu är man sitter på där uppe i Gävle. Så att, jag såg, man såg utmärkt därför, men du hade väl lite bättre plats, för du får ju sitta in i den här hagen så att säga.
Exakt, och jag bjöd ju dig på kaffe där också. Det var ju då, det var lite lyx som vi på Simor kan unna oss en kopp kaffe där i pausen.
Ja, verkligen.
Men den matchen vi såg ju båda, senaste dryga veckan då, om man säger så har Brynäs tagit 6 av 6 poäng på en bottenkonkurrent i form av Malmö. Vilket gör att man någonstans, man hänger inte av Malmö, det är så tajt där nere. Och man har fortfarande några matcher i handen. Men det känns ju som att den vinden som Malmö hade i seglen innan man fick det här coronabreaket, det är ju helt bortblåst. Det känns ju som att man är nästan tillbaka där man var i inledningen av säsongen.
Ja, alltså man får inte alls ihop. Man är tillbaka till att det bara är tvillingarna Västerholmskedjan som fungerar. Då när det fungerade för dem så hade man ju ändå en fungerande enhet med Velino, med Adam Johnson och så då Quinton Howden som var center. Nu har det hattats väldigt mycket fram och tillbaka. Man får inget stäm i kedjorna. Och när man bara har tvillingkedjan som förvisso är bra, så fungerar det inte alls. Man har inte alls det djupet i laget, och då är man extremt sårbara. Samtidigt som jag tycker att det finns en viss ödmjukhet som brister i försvarsspelet. En sån som Oliver Lauritsen är ju inte alls så tongivande som de säkert har målat upp en bild när de värvar honom, när man betalar de pengarna för honom. Sanningen är ju att Oliver Lauritsen har ju varit, ja, en dunderflopp skulle jag faktiskt kunna kalla det.
Vem, alltså nu ska jag inte vara så, men vem var det som sa det i somras? Jag ska inte vara den som är den, men
ja, det var många, men du var en av dem.
Ja, men alltså den såg man ju komma. Sen har jag har ju sagt att spelare ska vara floppar och så man har inte alltid rätt på det. Men den såg man ju faktiskt komma. Vart i KL några säsonger. Han var trög i fötterna. Frölunda behövde ett halvår, 7-8 månader för att jobba upp frekvensen på fötterna. Det har inte Malmö lyckats göra. Är ett lag som sällan vilar med pucken. Men då ska jag vända på det. Då satt jag och tittade på AIK mot Timrå, eller Timrå mot AIK rättare sagt. Och så såg jag en Malte Zetkov i högform och framförallt en Linus Kronholm. Och då slog tanken mig att fasiken, är inte Linus Kronholm och eller Malte Zetkov Skulle inte de göra mer nytta i Malmöförsvaret än Oliver Lauritsen? Sverige är kyrkan då, eller han är trots allt kapten?
Nej, men alltså tittar man bara på hur det är rent spelmässigt och hur man, alltså medan Lauritsen värvades för att de var i desperat behov av att hitta en ledare till laget, för de visste att Händemark skulle åka, så de hade ju egentligen ingen riktig ledare i laget. De ville väl kanske inte göra Kristoffer Forsberg, som är en typisk fjärdekedjespelare, till kapten, även om han spelar varje match och aldrig är skadad och så vidare, visar vägen på träningen. Men man ville ha någon kanske med mer pondus utåt sett. Alltså han ger ett väldigt starkt intryck i media och så vidare, Oliver Lauritsen, och han är säkert duktig med de yngre spelarna i omklädningsrummet och så, men rent hockeymässigt så är jag helt säker på att både Kronholm och Seskov hade tillfört precis lika mycket. Och jag tror Kronholm definitivt, alltså Seskov blandar och ger lite väl mycket, det är små marginaler där också. Men Kronholm hade ju absolut gjort ett minst lika stabilt intryck.
Jag är faktiskt, måste säga att Kronholm har SHL-potential. Han kommer spela SHL nästa år. När jag såg han i AIK, jag har sett ett par matcher nu, och jag tycker att det finns en rörlighet i hans spel, det finns en självklarhet. När han får mer istid, han har inte haft den rollen i Malmö, det är svårt att ta sig upp från egna leden och etablera sig, ta en plats. Man kanske behöver det steget lite snett neråt för att ta ett steg framåt, men Kronholm skulle jag inte ha problem att få in på topp 6 med rätt utveckling, med rätt backtränare, skulle inte jag ha något som helst problem att sätta Kronholm på topp 6 i rätt många SHL-lag.
Ja, jag håller med att det finns ju, han är ju bara 0-0. Jag menar, den här självklarheten som du pratar om, den såg man direkt när han gjorde debut mitt i semifinalen mot Växjö 2018, blev det va? Det var en väldig pondus i spelet och han är draftad av Buffalo av en anledning. De ser ju någonting i honom och han var jätteduktig när han kom tillbaka från en annan utlåning tidigare. Så att det är klart att det finns en klar uppsida på Kronholm.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Men du, vi ska inte gegga ner oss för mycket i bottenstriden. Jag vill bara stanna upp lite vid Brynäs eftersom vi båda såg dem där i torsdags. Jakob Axelsson och Christian Lundgren på Twitter gjorde mig påmind eller uppmärksam på den här intervjun som vår kollega Adam Johansson gjorde med Brynäs ordförande Jürgen Lorenz. Läste du den?
Ja, jag har läst den, ja.
Alltså den ger för mig ett sånt intryck av en förening som bara, det är så amatörmässigt. Bara när han uttalar sig kring huruvida Sundlöv ska vara kvar eller inte. Liksom de har inte ens sonderat marknaden om det finns någon, vem skulle kunna vara om det inte är Sundlöv. Han pratar om att det är tajt spelschema och sådana saker. Herre, alltså han är ju liksom von Oben, han har ju huvudansvaret i över styrelsen. Det är deras, styrelsens jobb att kolla efter en potentiell annan sportchef.
Ja men verkligen, det är alltså styrelsen, det är väl sportchef och klubbdirektör som är de tjänsterna man i regel tillsätter. Det finns väl vissa föreningar som där de har ett finger med i tillsättandet av tränare också. Men sportchef är ju kanske den viktigaste positionen du har en elitförening. Det ska vara klart i februari vem som ska leda arbetet framledes. Vem som ska sätta truppen för kommande säsong. Det måste man ha klart. Antingen går vi vidare med Sundlöv eller så hittar vi någon annan. Och då ska ju helst den personen i stort sett vara på plats redan nu.
Ja, och det är väl skitsaksamma hur många matcher de har under en kort period. Det spelar inte styrelsen någon roll för deras rekrytering av en ny sportchef. Jag bara, när jag läste den där kände jag bara så här, gud, det här kändes jävligt oproffsigt. Det kändes nästan som att, nej men alltså han måste ju förstå då den här Jürgen Lorenz. När han pratar med media, i det här fallet Adam, då pratar ju han till fansen. Och om jag hade varit Brynäs fans och läst det där, jag hade bara känt, vad händer med min förening? Alltså, vad är det för nivå? Är det där som spiller neråt på Campes och Sundlöv också? Då är man ju jäkligt illa ute. Ja, det vet vi att Brynäs är visserligen. Men då är man ordentligt illa ute.
Ja, men det är klart att det spiller ner. Alltså, jag menar, han är chef över Kampes och Sundlöf. Så det är klart att den typen av attityd och hur man framstår, det är klart att det spiller ner till klubbdirektören och sportchefen. Det är givet.
Nej, men vi ska inte fastna för mycket i bottenstriden. För man har en tendens att göra det. Den är ju väldigt intressant med tanke på att man vet vad som ligger i potten. Att ett lag kommer garanterat åka ur i år. Därför blir den extra intressant. Men vi kastar oss tillbaka där vi någonstans inledde med den här värvningscirkusen. Transferfönstret stänger. När ni lyssnar på det här måndag, då stänger det vid midnatt, så att klubbarna har ju lite tid kvar och värva på. Men Rögle slog ju till där, som du och Adam avslöjade i fredags, att de värvar Ted Britén. Och jag gick igång på alla cylindrar, för att det finns få spelare som jag gillar så mycket i spelet, i det mogna spelet, som Ted Britén. Alla beslut han gör, det känns, de känns rätt, förstår du? Han, när han tar, åker på isen, hittar spelare, täcker upp för när Bristedt eller Sar eller Everberg går fram. Han gör spelare bättre. Så att det här är ju en, det är klass rakt upp och ner. Vilken förstärkning.
Du, när vi träffades, vad var det, på torsdagskvällen var det vi träffades, och då sa du till mig, och så flinade du lite: nej, jag vet inte fan om inte Rögle landar en riktigt bra center till slut. Hade du i tankarna att de skulle kunna landa Ted Britén då överhuvudtaget?
Nej, det fanns inte på världskartan. Men när det dök upp där, när du och Adam hade avslöjat, när jag läste Expressen, så fan, det var väl självklart. Det är inte så att jag hade glömt bort Ted Britén, men jag tänkte någonstans att han är i Bern, han kommer vara där minst ett år, kanske till nästa år, men inte här och nu, det trodde jag faktiskt inte.
Ja, det som blir intressant nu är ju hur Rögle ska göra. Jag menar, Simon Ryfors har ju växt ut till en gjuten första center under den här säsongen. Nu kommer Ted Britén, som är den tidigare första centern, tillbaka. Och jag menar, Ted Britén står ju ändå trots allt högre i kurs i Ängelholm. Man kanske är något stukad, jag ska inte säga att han är det, jag har ingen aning. Men kanske något stukad efter säsongen i Schweiz. Det har varit, jag tror han har varit inne i karantän 3 gånger, sådana 10 dagars karantän.
Exakt. Nej, och det, knappt kunna vara ute någonting, haft familjen. Jag har bott ett år i Schweiz, så det är ett drömland. Man får en ledig dag eller två, man kan se sig om, man kan göra, man kan vara mycket med familjen och hitta på saker som man aldrig gör hemma i Sverige, till exempel. Se, man kan åka ner till den franska delen, den italienska delen, du kan åka och kolla på fotboll till exempel. Det finns ju jättemycket saker som är helt underbara. Han har inte kunnat göra någon av de här sakerna, så den här extra lilla kryddan som han åker till Schweiz för, bortsett från pengarna, det har ju han inte alls fått någon glädje av.
Men om man nu ska iklä sig Cam Abbotts kläder och man ska ta ut de som ska spela. För jag menar, Ted Britén kommer för att han ska spela på 2 kedjor. Det är helt givet. Vi kan ju konstatera att Ryfors och Ted Britén, det är ju första och andra centern. Sen i vilken ordning där, det kan ju egentligen kvitta. Sen är ju frågan, ska man då sära på Dennis Everberg och Daniel Saar och Ryfors för att kanske någonstans återgå till Daniel Saar, Ted Britén och Leon Bristedt? Eller ska man försöka hitta en enhet, till exempel där Ted Britén spelar med Leon Bristedt, och så slänger man in kanske Adam Tambellini eller Olli Pallola där?
Du har ju rätt angenäma problem. Man ska veta, alltså Ryfors, Saar, Everberg, den kedjan är ju, jag skulle vilja säga att den är bäst i serien. Den har nog varit genomgående bäst. Kanske till och med bättre då än Rivik, Camper och Cehlárik. De har dalat lite på slutet. Rivik har varit bort också lite så. Men sett över hela säsongen så har de nog varit bäst och jämnast. Likväl så vet jag att Ted Britén, Daniel Saar och Leon Bristedt, deras underliggande statistik när de spelade tillsammans, alltså det var helt galna siffror. Helt galna siffror. Dennis Everberg bär en kedja mer än vad till exempel Leon Bristedt gör. Därför skulle jag kunna sätta Ryfors, Everberg och Tambellini alternativt. Ja, men Tambellini sätter jag där. För att jag tror att de skulle kunna hitta bra kemi också. Då får du första kedjan där, när du får igång Bristedt. Du får liksom en kickstart på honom efter hans tuffa säsong.
Ja, och sen tittar man längre ner i laget. Jag menar, jag skulle nästan hävda att man kan sätta Joe Lalegga, som kan användas som både back och forward. Man skulle nästan kunna sätta honom som back och kanske köra typ Erik Andersson, Anton Bengtsson, Olli Pallola. Kanske blir lite för trubbigt för Pallola, men jag tycker Anton Bengtsson har gjort det för jäkla bra.
Ja, med Sjögren?
Sjögren kan väl gå med Ferguson och Taylor Mattsson till exempel.
Ja, men Taylor Mattsson, Adam Edström och Ferguson, de skulle jag inte splitta på. För att faktiskt mot Malmö så märkte man om Adam Edström var borta. Hans tyngd och liksom, han kan bana vägen. Det är en del av Rögles spel som är väldigt viktig. Han kommer inte göra de avgörande målen, Adam Edström. Jag tycker att han är jäkligt viktig, så han vill jag ha inne på fyra kedjor.
Så då ska vi alltså sätta typ ut Anton Bengtsson på en kant då och så köra in Sjögren där, eller vad tänker du?
Ja, Sjögren, vi säger att Tambellini igår då i andra kedjan. Och så har du Sjögren, Palola och
Anton Bengtsson.
Ja, och så har du Ferguson, Adam Edström och Taylor Mattsson. Taylor Mattsson som jag tycker är en väldigt bra spelare i det här... Nej, men den rollen han har kanske är en av de bästa fjärdekedjaspelarna, om man får säga det. Så att Doyle Ledja, då kanske han blir 13:e forward och Erik Andersson ytterligare 14:e. Då har du ju ändå fått ett djup i laget också. Du behöver ett slutspel. Det vet ju Chris Abbott till exempel när han var i HV71. Han satt ju på testcykeln där, var bänkad i början tillsammans med Kristoffer Törngren. När Chris Abbott då blev skadad så var det Törngren som kom in och kvitterade i match 7 mot Brynäs. Så han vet ju vikten av ett djup i laget.
Ja, men om man då kan tänka sig att lägga istället spelar back, så skulle man kunna köra backpar som är till exempel Eric Jelena, Moritz Seider, Lalegga, Niklas Hansson. Sen har du Erlend Lesund och Lukas Ekestål. Och så Samuel Jonsson som en skyndeback. Med tanke på hur bra Samuel Jonsson ändå har varit den här säsongen. Att ha lyxen och ha honom som sjua, det visar ju ändå en hel del.
Ja, jo, det gör det ju. Nu tror jag visserligen att Samuel Jonsson och Niklas Hansson, de har ju bott tillsammans hela året, alltså som backpar. Så det tror jag inte man rubbar. Då tror jag man kanske sätter eller Ledja som sjua. För att Rögle har ju den kompetensen, får jag säga, att spela på sex backar. Man förstår vikten av att spela på sex backar och inte hatta runt på sju eller gud förbjud åtta backar.
Så då blir bara Lalegia den hjälpgumma han är, som får antingen vara en skyndeback eller en extra forward helt enkelt, som läget ser ut idag.
Ja, det blir ju perfekt. Och då, men jag menar, du behöver inte titta långt tillbaka i backspegeln för att se hur mycket skador som Rögle har haft. Så att det är klart att han kommer att få istid antingen som back eller forward. Det känner jag ingen oro för så. Så det är ett bra jäkla lag de sätter ihop där. Och nu får man gå för det. Det är inget att snacka om.
Ja, men det är inget snack om att de ska gå för det. De har varit ett av seriens bästa lag och nu får man in Ted som... Det gör inte bara det, utan man kan ju liksom rubba på Lalegia och honom kan man använda som back och forward. Så man får ju både bredd och djup och allting i ett bara genom att sätta in ett sånt namn.
Men då finns det alltid någon som säger, har man målvaktssidan för att vinna ett SM-guld? Kristoffer Rifalk, landslagsdebut i söndags. Vad gjorde han? Jo, han höll nollan mot Finland. Det är en rätt bra... Det är en rätt bra start på internationella karriären. Det är klart att han håller. Sen har du Johan Gustafsson som har en förmåga att alltid leverera när det gäller som mest. I Frölunda i SM-finaler, i Frölunda i COL-slutspel, i junior-VM 2012 när Sverige vann guld. Då är det Johan Gustafsson som har storspelat. Så att målvaktssidan är inte dugg orolig för när det gäller Rögle heller.
Men en annan hemvändare som vi också måste prata om är ju ändå Per Lindholm, som kommer in till ett Skellefteå-lag som har successivt blivit bättre under säsongen. Och vi vet alla vad Per Lindholm kan göra. Det är en OS-center 2018 vi pratar, som kommer hem. Nu har han varit i NHL, han har varit bofast i NHL de senaste säsongerna. Vi vet vad han kan göra. Vad gör han med det här Skellefteå-laget?
Ja... Alltså det är ju väldigt roligt när det kommer in de här typerna av spelarna. Och man kanske inte hade förväntat sig att det skulle göra det den här säsongen med den här rådande pandemin och allt omkring som vi har pratat så oändligt mycket om. Men att Per Lindholm kommer in som center, han är ju en annan typ av center än vad Ted Brithén, mer kraftfull, banar mer väg för sina kedjekamrater. Tänk dig då, sätter ihop honom, Per Lindholm, med Möller och Lindström. Då har du första kedjan från OS 2018. Jag skulle hävda att Lindström inte är mycket sämre än vad 2018. Han har, och inte Oscar Möller heller nu som han har spelat på slutet. Så då har du ju liksom en toppkedja, en SHL-toppkedja, topp tre kedja har du där. Och där andra kedjan så har du Wingerli, Frödén, Berggren. Alltså det är två... Alltså, du skrattar lite lätt. Det, och då har du målvaktssida med Söderblom och Gustav Lindvall. Du har en backsida som är minst lika bra som vilket topplags backsida som helst. Så jag menar Skellefteå, de måste lägga in dem i leken nu för guld. Det är ett som är säkert.
Ja, alltså de har ju haft med i leken länge, men nu alltså verkligen som en av de som verkligen kan göra det. Vi kan väl nästan säga att det är Rögle, Växjö, Skellefteå som har det så att säga.
Ja, du får ju en sån nyttig pjäs slutspelspelare som Melker Karlsson ändå är med många år nu i NHL. Han då kommer vara en tredje kedja. Han kommer såklart spela powerplay, men det är ändå, där får du också ett djup i laget. Du kan sätta ner Thomas Kisken nu kanske en fjärde kedja med mer kanske defensiva ansvar. Där han är en smart spelare som kanske inte alltid syns. Han är inte den offensiva spelaren han en gång var, men gör ett bra jobb i fjärde eller i tredje, det kommer Kisken kunna göra.
Ja, under tiden som det värvas spelare nu för att stärka trupperna inför slutskedet så händer det ju ändå grejer inför nästa säsong också, och att det ligger också på det. Jag kanske inte i Brynäs då som inte vet vem det är som ska göra det, men på andra ställen så händer det saker. Jag menar, Leksand ser över sin trupp och jag hör ju ganska intressanta saker om en sån som Carter Camper som man kanske har varit rädd för att han ska lämna, men vad jag får signaler på nu så har han bestämt sig för att han ska stanna i Leksand. Och då har man gjort en ganska intressant deal för att komma fram till det här. Han hade ju kontrakt, han skrev ett tvåårskontrakt med en out efter denna säsongen. Men då ska Carter Camper alltså ha skrivit om det avtalet. Han har brutit det befintliga avtalet och skrivit ett nytt tvåårskontrakt. Där han inte har en klausul efter år ett utan efter år ett. Så han har ingen klausul nu så att säga. Så han har ju bestämt sig då för att han ska stanna kvar i Leksand. Och det har ju naturligtvis Leksand säkert fått matcha upp lite grann mot de buden han har haft utomlands. Men det är ju en drömnyhet för Leksand att den första pusselbiten i den där superkedjan har satts på plats.
Oj, det är ju riktigt vast. Jag har hört rykten om att det har funnits rätt starka klubbar i KL som har visat intresse för honom. Det är inte konstigt med tanke på så dominant som han har varit. Men då menar du då att han kommer garanterat att vara kvar här säsongen 21-22. Och han har kontrakt säsongen 22-23 också med Leksand.
Ja, men precis. Det är de indikationer jag har, att man ska vara överens om en sån deal. Att man har hittat en sån lösning istället med Camper. Och med tanke på det avtrycket han har gjort här bara efter en säsong, så är det ett superbesked. Det pratades lite om den nya Ryan Lash, och jag menar, han har ju verkligen levererat.
Så är det, och det är det här jag tycker också. Det här TV-avtalet har ju varit omdiskuterat och debatterat många gånger om. Men det är just den här typen av spelare du ska lägga pengarna på. De toppspelarna ska ha jävligt bra betalt helt enkelt. Du ska kunna matcha, ja, inte fullt ut, du får ju matcha andra saker, sociala gentemot Ryssland, hur du kanske trivsel med familj och sådana saker. Det får du kanske matcha på ett annat sätt, men ekonomiskt så ska du också kunna kliva upp ett pinnhål på de här allra bästa spelarna. För all respekt för Martin Karlsson, John Knuts och August Berg och den här typen av spelare, de ska inte ha, de lönerna ska man hålla nere, kanske trycka ner lite för att just få de här typen av spelare, Camper, Rivik, Selarik då i Leksand, att få de spelarna på kontrakt.
Ja, och det, jag menar, nu är prioritet för Leksand att kunna få behålla även de andra två, och jag menar Marek Rivik, man har ju bevisligen fått honom att trivas ganska bra. Han var väl lite tveksam där efter första året och kände väl inte riktigt att det fungerar rent socialt. Leksand långt bort, inte kunde åka hem till Slovakien så pass smidigt. Men man har ju verkligen hittat någonting där man har fått Rivik att trivas väldigt bra. För annars hade han ju inte presterat på det sättet. Och jag får väl också lite signaler på att om det inte blir NHL för honom så är han väl väldigt, väldigt positiv till att fortsätta i Leksand och inte nyttja någon klausul eller någonting. Utan han är ju inne på att han också ska vara kvar här nu, så att det är ju ett superbesked. Det är också för Leksand. Jag har inte hört att någonting ska vara klart, men jag har hört väldigt positivt snack om det i alla fall.
Det är ju inte annat än att det är imponerande. Som jag sa, man ska pröjsa de bästa spelarna, de ska ha bra, oavsett pandemi eller inte, om man får säga så. För att det är någonstans attraktionerna i SHL, och de har visat hur viktiga de är. Så att starkt av Thomas Johansson och sportsliga ledningen uppe i Leksand och redan nu få den här typen av spelare dels att trivas, få den rollen, den utveckling, för det ska man också ha respekt för, att även om en sån som Camper kommer hit och spelar, så han vill ju bli bättre i sin karriär, han vill ju kanske ta steget i KL om något år för att göra sig en riktig hacka där, så att då måste man också ha en individuell utveckling, och då har spelarna i Leksand haft den här säsongen.
Och det man också får komma ihåg när det gäller den här typen av spelare är att då har de redan varit i Leksand under en säsong. Man börjar på en helt annan punkt inför nästa säsong. Medan man har kvar många av de här breddspelarna du var inne på, Jon Knuts och Martin Karlsson, de finns där. Nu får man kanske köra vidare med de här spetsspelarna ytterligare ett år. Man får köra vidare med Björn Hellqvist ett år. Så man börjar ju på en helt annan punkt med den typen av spelare.
Ja, den gångna veckan fick vi in ytterligare ett skönt hockeynamn. Marc-André Gragnani. Är det rätt, Johan?
Ja, jag tror det. Eller Gragnani.
Gragnani. Ja, men du var i alla fall på avslöjaren. Han gick till Djurgården som behövde och fick en powerplayback. En potentiell topp 3-back där när han väl är i form. Djurgården vann förra veckan mot Malmö. Det kändes ju som att den värsta av krisstämpel är ju över. Och då kommer nog Gragnani in och spelar. Ja, säger att det är 11 matcher kvar för Djurgården innan han har sitt transferkort och arbetstillstånd. Då kanske det är 8-9 matcher. Är det så jäkla viktigt att värva för Djurgården? Kände de den stressen, kvalspöket? Eller är det här att de har en tro att de ska gå långt i slutspelet?
Ja, jag är lite konfunderad över det där, för att när man vann den matchen där förra veckan landar man på 53 poäng, och jag vill ju hävda att det kommer räcka någonstans kring 60 poäng. Så kvalet tror jag att Djurgården har lyckats radera ut, men det är klart man tillför en pjäs till truppen, men Djurgården kommer ju som bäst spela en åttondelsfinal tror jag i alla fall. Jag tror man kan ryka ganska tidigt, ja, man skulle kanske kunna trockla sig vidare till en kvartsfinal. Men vad skulle det ge egentligen om man gjorde det med tanke på läget att det inte ska få komma in publik på hela våren? Kom det ju besked på här nu, så att, eller besked, det var snack om det ska jag säga, att det inte ska komma in publik. Så att jag menar, det finns ju inte så mycket pengar att hämta på det, utan det här blir ju en kostnad för Djurgården. Men ändå en trygghet. Tänk om man var säkert långt fram i förhandlingen här när man vann den hemmamatchen mot Malmö, så att man kanske inte ville hoppa av då och göra sig ovän med agent och spelare och skaffa sig ett dåligt rykte. Men det kommer ju bli en dyr spelare för Djurgården sett till antalet matcher han spelar. Vad du sa, 8-9 seriematcher och så plus, vad kan vi säga, 5-6-7 slutspelsmatcher på sin höjd.
Ja, och det kan ju bli också noll slutspelsmatcher. Man vet ju inte vad Djurgården kommer landa in i tabellen, men... Det har ju varit väldigt mycket prat om Djurgårdens ansvarstagande med ekonomin, men det är ju när faktum är rakt framför dig, så, eller när sanningen är där, så, och du känner kvalet komma närmare, du känner den där oron, den där paniken, då, ja, men då får det kosta. Och vad tusan kan en sån här spelare kosta, du som har lite koll på marknaden i alla fall, mer än vad jag har?
Ja, men den typen av spelare som ändå är så pass etablerad. Jag skulle inte bli förvånad om det är uppåt 500 000 netto för resten av säsongen på honom. Med tanke på hur marknaden ändå har utvecklat sig sista månaden här. Där det ändå har utvecklat sig lite mer åt spelarnas marknad. Så blir jag inte förvånad om Djurgården får slanta upp 500 000 netto på honom. Och så ska man lägga till då ytterligare sociala kostnader och så vidare. Så att då är vi uppe på 600-800 000 kanske, om jag räknar lite snabbt nu bara.
Så 100 flaggor på match då, kostnad. Det är en rätt bra kostnad. Men samtidigt, det kostar mer att åka ut. Vi har pratat om det massa gånger. Och kände man, jag dömer dem inte, men kände man den pressen, stressen, hotet, ja, jag kan förstå sig för att man agerar.
Ja, verkligen. Och alltså jag menar, det är bara någon skada bort. Man hade 7 backar. Du är ju fan av att spela på 6 backar, men hade man fått på en back där och så varit nere på 6 och så inte tagit in Gragnani, ja, det hade väl kanske varit lite tveksamt att avsluta säsongen. Samtidigt så har man ju ändå Hedström och Brännstam ute i allsvenska klubbar, så man hade ju kunnat få in, som det så fint heter, kroppar i truppen. Så att man hade ju kunnat avsluta säsongen. Jag tror inte att det var nödvändigt. Men kanske när man fick chansen att ta den. Man kanske har hittat någonting att känns det bra, så kan man titta inför framtiden också. För man behöver ju över tiden ersätta till en sån som Bobby Nardella också. Så att det kan finnas en sån lösning i sikte också för Jocke Eriksson.
Ja, Johan, vi spelar in det här på söndag kväll. Klockan är 22.00 nu. Och det kan ju fram till att ni har stoppat lurarna i era öron, så kanske det har värvats lite. Men ge mig en kort indikation på lagen, hur de kommer värva. Jag börjar i tabellen uppifrån. Växjö, kommer de värva, ja eller nej?
Nej.
Rögle, ja eller nej?
Nej, det fick räcka med Britain, tror jag i alla fall.
Luleå.
Ja, där är man på jakt definitivt. Man vill ha in en forward, och jag hör att det har gått lite halvdesperata mejl ut under söndagen där, att man vill verkligen ta chansen att hitta någonting. Man har fått lite erbjudande från bottenlagen i finska ligan, men de har lärt sig ta betalt när de vet att svenska klubbar är desperata, så det är inte alls säkert att det blir någonting. Men ja, jag tror Luleå hinner landa någonting innan 23.59.
Skellefteå, bortsett från Per Lindholm.
Nej, ingenting mer.
Frölunda, ja eller nej?
Jag är tveksam. Då ska det dyka upp något riktigt bra. Nej.
Örebro.
Kan möjligtvis dyka upp någon forward, men jag har ändå svårt att se att man hittar någonting nu. Nu är det faktiskt så att man avslutar egentligen med den truppen man påbörjade säsongen, minus då Brumé och Hosang. Så att jag tror att man har så pass bra harmo i truppen, så nej.
Leksand.
Nej, jag tror att det är lugnt i Leksand. Finns ingen anledning att rusa någonting mer där nu när man fick in det man har fått in här. De har tagit in Carter Ashton och Müller under säsongen.
Färjestad.
Tveksamt om man hittar någonting. Nej, jag säger nej.
Djurgården.
Där tror jag också att man nöjer sig med när man tar in Greg Nanny.
HV71.
Där tror jag också, där har man värvat på rätt friskt. Man har fått in en helt annan tro i truppen. Lillis, man har gjort förändringarna man ska göra och fått utdelning av det, det sista draget, så jag säger nej.
Brynäs.
Där har man pengar, där utgår jag från att man faktiskt förvaltar de pengarna man har fått ta del av från fansen. Så att jag utgår från att man hittar en forward som kan spetsa till laget. När man sitter på den miljonen som ändå Sundlöv gör, så kan det mycket väl landa in någonting från till exempel finska ligan som är över från bottenlagen där.
Oskarshamn.
Där vill man ju ha en forward. Man hittar en rysk målvakt under söndagen. Så att en forward möjligtvis, annars så struntar man i. Det ska vara någon som går in på toppkedjorna. Ser mörkt ut.
Linköping.
Där vet jag att Pajen också söker efter ytterligare någonting som kan spetsa till laget. Helst vill han ju ha en toppcenter, men det är ju inte lätt i det här läget. Men ja, jag tror ändå att han mycket väl kan norpa någonting.
Malmö.
Nej, jag tror inte att de tar någonting. Snarare så kanske att en sån som man bestämmer sig för, att Matt Pampel försvinner eller någonting i den serien. Jag tror inte någonting kommer in. Jag har svårt att säga det.
Efter den SHL-genomgången från, det känns trovärdigt, Johan. Det finns ingen som har mer kött på benen när det gäller de här sakerna. Och förresten, vi ska ju inte hålla på att klia varandra på ryggen på något sätt. Men du har ju skaffat den här sillkollen som är varje torsdag på Expressen. Och även om vi pratar väldigt mycket nu när vi, genom de här åren när vi har kört podden, så pratar vi ett par, tre gånger i veckan. Men jag älskar de där sillgenomgångarna. Det är ju kortfattat, rappt, grymt intressant. Det ska du ha cred för.
Ja, jag skickar den credden vidare till vår chef Kalle Forsell. Men det passar ju bra nu när både du och jag har ett utgående kontrakt, att jag skickar vidare den credden till honom, eftersom det var han som lanserade den idén för mig och Daniel Disco Kristoffersson, som kört liknande upplägg på fotbollen. Så att
credden, så jävla enkelt bara. Ja, men så enkelt och bara kortfattat, lite lös rykten, saker som händer, jäkligt intressant att läsa. Och det är sånt här man, ja, men det är sånt man snackar om ju. Det är, ja, man älskar den här typen av lite skvaller ju.
Ja, men precis, det blir ju lite skvaller sak av det, men man försöker ändå hålla sig så konkret det går. Att det finns kanske vissa saker som inte är tillräckligt bra för att skriva en nyhetstext på, men som man ändå lite sådär sur att Dennis Everberg har ingått avtal med agentfirman Four Sports, som är väldigt stora i Schweiz, att han har ett bra bud för Davos inför nästa säsong. Det kanske inte håller för att skriva en stor nyhetstext om det, utan det kan vara spännande att man får höra lite sånt sur där. Så att det är en jättebra lansering av Expressen måste jag säga.
Då kan du ändå lansera lite surr från Hockeyallsvenskan också när vi ändå är igång på värvningar och silly-rykten nu. Nu är det bara de sista timmarna på upploppet.
Ja, Timrå är ju på jakt efter en forward. De hittar ju en back där i Patrick Weircock, tror jag att man ska uttala det. Så att man hittar den backen man sökte efter, eller vi vet ju inte om det är den backen man söker efter, men man hoppas ju på det. Men där hör jag att det har gjorts lite försök att få tillbaka lite sådana återvändare som till exempel Erik Karlsson, Vilmos Gallo, som ändå har varit med och tagit upp Timrå tidigare. Erik Karlsson spelar ju borta i Finland, jag Vilmos Gallo också, men man har hittills gått bet på det. Men jag tror att man kommer försöka här under sista dagen att få loss någonting som man får en forward som kan både spetsa och bredda laget.
Annars är det väl Modo som det har egentligen varit mest surr om. De ringer väl runt. Kan du åka skridskor? Har du på skridskor? Ja, men kom upp till Modo, känns det som. De gassar på rätt bra där. Bortsett från att man hade tagit in Magnus Sundqvist som ännu inte har gett någon effekt bak på tränarbänken, så jagar man ju fortsatt spelare som om man fortsatt siktar mot den här SHL-platsen.
Ja, precis. De är väl, de hoppas ju på att knipa en tiondeplats och i alla fall få jävlas med lagen där. Men vi har pratat om det tidigare. Det känns ju som pengar rakt ut i sjön att göra det, för att man kommer inte kvala och man kommer inte gå långt i ett slutspel. Så vi behöver inte ta den visan en gång till.
Ja, vi har varit inne tidigare på AIK som jag såg i söndags när vinna över Timrå med 2-1 efter förlängning. Och AIK är ett lag som jag tror man ska ha väldigt, väldigt mycket respekt för när man går in i ett slutspel. Det känns som man har fått en väldigt harmoni. Bra tycker jag, backsidan, målvaktssidan, jättefin. Kanske inte så snabba rappa forwards så kunna matcha Timrå en bästa av 7-serie. Men tyngd har de framåt i alla fall. Det är vad jag tycker om det lagbygget.
Ja, AIK har varit inne på att de har fått en väldig effekt där av sitt lag sedan Anton Lundqvist kom in. Så att, jag målar ändå upp dem som att det där är ett lag som kan stöka till det riktigt ordentligt. Och skulle de möta till exempel Timrå där i en semi eller kvart eller vad det nu kan tänkas bli. Så jag är inte säker på att Timrå skulle klara av det. Jag menar den här Claes Endre. Hur bra har inte han varit sin rookie-säsong i Hockeyallsvenskan? Det där känns ju som en riktig matchvinnarmålvakt.
Ja, de har en... alltså egentligen från ingenstans då, eller från Hockeyett. Han var ju bra i Hockeyett. Han också kommer in och spelar så otroligt bra. Men han släppte visserligen en puck förbi sig från Jonathan Dahlén. Och nu var det tag sedan vi fick den här Jonte-update. Förresten var han väldigt blek mot AIK. Förvånansvärt blek. Han har haft en tid här där han har pendlat lite i sina prestationer, Jonathan Dahlén. Men poängmässigt är det rekordtempo.
Ja, nu är det, började det vackla lite här tycker jag. Sen vi gjorde den här uppdateringen, vi hade den efter 26 matcher, då låg han på 49 poäng. Nu har han spelat ytterligare 10 matcher och fått in 12 poäng på kontot. Så han har ändå snittat 1,2 poäng per match. Och då känner vi bara, men nu har han ju tappat det. Och så har han ändå snittat 1,2 poäng per match sen dess.
Det är sjukt. Det är faktiskt, du har en poäng,
ja.
Men till poängen, hur många poäng behöver han och vad behöver han i snitt för att ta rekordet?
Han har 61 nu på 36 matcher och han har missat 5, så han har 11 matcher på sig och går för de där 80 poängen som är rekordet. Och då ska han få upp 19 poäng på 11 matcher. Jag tycker att
det är tufft.
Det är jättetufft. Han behöver snitta 1,72 poäng per match och hans snitt just nu är 1,69 totalt sett. Så att han måste hitta någon matcher som han gör en 2-3 poäng, så att han liksom får upp ångan och kan gå för det. Men jag tror att känner han så här med en 5 matcher kvar att han har en 8-9 poäng att gå för, då tror jag att det kan bli full gas från honom, va?
Jag är tveksam på om man kommer ta det här rekordet. Jag har stått hela säsongen och känt att det där kommer man pulverisera. Men 19 poäng på 11 matcher, Det är tufft alltså. Det är jäkligt tufft.
Ja, det är det ju, med tanke på hur det har sett ut. Man har tänkt att när de mött Väsby och mött Kristianstad så här, att nu har han chansen att göra en 3 poäng här. Men han har chansen, men det blir tufft som du säger, med tanke på hur det har sett ut här. Jag tycker vi leder oss in på frågorna som har kommit in, som har byggt en stor del av detta vi redan har pratat om. Men det kommer ju ytterligare frågor, så vi tar en direkt här från Fredrik Forsman som jag ändå tycker är intressant. Varför spelar man meningslösa landslagsturneringar under en coronasäsong med pressat schema där det är en pandemi som är långt ifrån över? Kan ej fatta, det måste handla om pengar.
Ja, det gör det väl till viss del. Sen är det också, allt sätts ju på sin spets när spelare som Marcus Ljung blir skadad. Det är klart att många undrar varför man ska skicka spelet till landslaget överhuvudtaget. Det har ju grund och botten att göra med det här TV-avtalen och andra avtal som SHL då kan skriva centralt istället för att Svenska ishockeyförbundet gör det. Så man äger sin egen rättighet, vilket man upplåter sina spelare till landslaget. Jag tycker, även om jag inte tycker att det är jättekul att se på landskamperna, här i söndags så var det Sverige mot Finland, men jag zappade mer över faktiskt till Timrå mot AIK. Det kanske säger en del. Men som spelare är det väldigt nyttigt att spela med turneringar, för det blir en annan typ av hockey. Du får möta internationellt motstånd, så att det är en bra utbildning. Och ska vi fortsätta utbilda duktiga hockeyspelare, så måste man få spela i Tre Kronor och få en resa mot ett VM och vidare i NHL eller här hemma i SHL. Så att de är inte meningslösa på så sätt för spelarna. Det är rätt viktigt för att vara med och få känna på den internationella nivån.
Du, jag tar en fråga till som jag har fått i mailkorgen från Andreas Nelsa Nilsson, Färjestads klackledare. Hur tänker vissa sportchefer, läs Linköping och Djurgården, när de värvar bekräftat otränade spelare? Är det desperation eller är det ett genidrag för kommande säsonger?
Det är ju desperation rakt upp och ner. Det är ju ingenting annat. Vi har varit inne på det här med till exempel Ryan Stowe. Jätteförvånad att Djurgården plockade honom också, när man visste bakgrunden tidigare det hade varit med hans sommarträning och sådana saker. Så att det är klart att Djurgården hade möjlighet att plocka Stowe i tidigare skede, men valde att inte göra det, för man visste om hans fysiska status. Nu väljer man att plocka in honom, kanske lite bättre tränad visserligen han kom, men det är klart att det bara handlar om ren och skär desperation. Och man chansar för att hoppas att man kan, att laget blir förstärkt.
Vet du vad jag kände nu? Nu har jag varit på en kvällstidning i 9 år. Och när du säger desperation rakt upp och ner, då satte du rubriken på det här avsnittet.
Och är det så? Du är duktig på rubriker, vet du. Du är duktig på rubriker.
Ja, man har ju blivit lite färgad där alltså. Men jag bara kände att desperation rakt upp och ner, det där är ju en rubrik som kan dra.
Men då kör vi på det. Desperation rakt upp och ner. Härligt. Vi har fått en fråga från Kim Dua. Varför fungerar inte spelet för Malmö? Borde man skicka Fagervall? Bör Malmö satsa på ny sportchef? Känslan att få av värvningarna som gjorts har lyckats.
Ja, men jättebra fråga där. Jag menar, Sylgård har suttit som sportchef i många och gjort jättemycket bra för klubben. Men det är trots allt ett faktum där det har varit ganska svag träffprocent de senaste säsongerna, får man ändå säga. Så att man borde överväga i alla fall att göra det, det tror jag att man ska göra. Men jag tror att man någonstans i bakhuvudet har en sportchef som redan spelar i klubben idag. Och det är Oskar Alsenfelt, som jag tror är klippt och skuren för jobbet. Han pluggar sidan om, läser med företagsekonomi och allt sånt här. Så att jag tror att Oskar Alsenfelt är den som är tänkt för tjänsten här. Och hans kontrakt löper väl ut 2 säsonger till efter denna, tror jag.
Ja, men som han spelar nu så kan väl han spela mer än 2 säsonger. Så det kanske ska in någon sportchef där emellan. Sylvegård och Alsenfelt kanske. Sylvegård har gjort ett jättejobb. Men en sak som jag vill lyfta här. Fagervall, kicka honom absolut inte. Någonstans, han ger ett jäkla bra intryck. Han har ett väldigt stort, min känsla när jag pratar runt lite, ett stort förtroende inom gruppen också. Det går inte att trolla med ett manskap. Man kan få ut vissa säsonger, man kan jobba, man kan kämpa, man kan täcka skott. Men faktum kvarstår, det är bara att titta matcherna här på slutet. Vilka är det som driver dem? Det är bröderna Westerholm, det är Emil Sylvegård. Det är för få spelare. Och då kan man inte lägga den pressen på Kristoffer Forsberg, Johan Olofsson till exempel. Utan de ska vara de bästa tänkbara fjärdekedjespelarna, vilket de gör sitt jobb med bravur. Men däremellan måste du ha mer spets, och det har inte Malmö.
Du, vi tar en avslutande fråga, lite lättsam fråga från en trogen lyssnare, Björn Alverfelt. Bör Eva och Eva sjunga på engelska i Eurovision? Och då menar han ju säkert Eva Rydberg och Eva Ros. Och jag ska erkänna, jag röstade på den när jag såg Mello. Det var för...
Nej!
Jo, det gjorde jag. För jag tyckte det...
Varför
det,
då?
Där, ja, men det där är ju Mello om något. Det där är ju nästa guld och gröna skogar-låt. Barnen kommer ju älska det. Det kommer att dras på radion hela sommaren. Det där kommer att bli en dänga alltså.
Ja, jag har ju barn och jag kan säga att mina barn älskar inte den. De liksom stoppade huvudet i kudden där och bara skrek när de såg att den gick till andra chansen.
Men är inte dina barn lite för gamla, lite det här pinsamma åldern där man tycker sånt är pinigt?
Jo, visserligen det är sant. Min äldsta dotter, hon kollade, ärlighetens namn, inte så mycket, men min yngsta är 10, så att, nej, där har du en poäng. Det kanske, de Eva, de attraherar kanske den yngre publiken, yngre än 10 år då kanske, men även dig då, som är, vad är du, 35 plus, rösta på dem.
Ja, precis, det var fint sagt då, 35 plus, vi kan nöja oss där helt enkelt med det. Men svara på frågan, kommer de sjunga på engelska i Eurovision?
Jag hoppas att de går till Eurovision. Nu när du har röstat på dem så ska de ta sig hela vägen dit. Och skämma ut Sverige kommer de inte göra. Men det hade varit förbannat roligt om de dansade. De hade problem att dansa och sjunga samtidigt. Men dansa och sjunga på engelska, det kan bli tufft.
Anekdot, min frisör är Eva Rydbergs syskonbarn.
Alltså, det är därför du röstar på henne. När du ska gå klippa det nästa gång så ska du, då, liksom, då vet du att du kommer inte komma därifrån helt snaggad.
Nej, precis. Alltså, man kan kanske få någon liten rabatt om man säger du, jag röstade på Eva förra gången i Eurovision.
Det är din snåla jäkel. Du röstade ju, men ringde du och röstade? Kostade det 9,90 när du röstade?
Det kostade nog 9,90 där, ja.
Ja, då får du hoppas att du får mer. Annars går du, får du bara 5 kronor så har du liksom gått i förlust 5 kronor.
Ja, vi släpper det. Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi tävla. Det som du ska få nu, du ska inte ens få välja helt enkelt, utan jag har fått den här inskickad av en person med en, ja, du har stött på den här personen ute i Hockeysverige under säsongen, så att jag kommer inte berätta vem det är som har skickat in den förrän vi har tagit ledtrådarna. Så att, och han var sjukt nöjd med den och säger att den är nog det svåraste vi har gått igenom, så att det passar väldigt bra att det är just du som får den som ändå har lite vattenskall i det här läget och när det har gått så bra för dig. Så nu fick du förvisso nolla förra gången när jag lurade dig. Så att, ja, vi ser hur det går. Men är du redo?
Alltid redo.
Då börjar vi. Ska vi se här. På 5 poäng. Bildades den 13 januari 1905. Hockeysektionen startade 1946 och 1957 kunde den stoltsera med den första konstfrusna isbanan i sin region.
Nej, det har jag ingen aning om. Det måste jag få vidare på.
Ja, jag förstår det, för att det var jävligt svår. På 4 poäng. 1961 kvalificerade sig föreningen för spel i Allsvenskan, dåvarande högsta serie. I den avgörande kvalmatchen sätts föreningens publikrekord när 7000 personer ser Anders Asplund peta in 2 puckar på Ängaryds IP.
Ängaryd, det låter ju som Småland. Jag har en gissning, jag vågar inte gå bet igen, men jag vill höra 3:an.
Ja, då kör vi 3:an. Ishallen stod klar 1978. Premiärmatchen spelades mot Örebro. Alliansföreningen som låg i grunden delades upp 1992 och föreningen har sedan dess ishockey som avslutning på namnet.
Jag tror jag inte svarar på 4.
den är verkligen orimligt svar. Alltså, den här är inte schysst någonstans. Men,
Jo då, men det är lugnt. Jag har ju ändå en känsla, men när de mötte Örebro i första matchen, då var jag inte alls lika trygg. Nej, jag vill ha 2 poäng.
Ja, då ska vi se här. Med reservation får jag uttala det rätt. På 2 poäng. Happy Tape, Icke Ticke Toe, Håkan Kitten Andersson tar dig närmare svaret. Denna klubb från norra Småland var under säsongen 1999-2000 endast 1 mål från att kvala till elitserien.
99? Alltså, vilket år var de endast ett mål för att kvala till elitserien?
99-2000.
Men vänta, vad spelade jag i?
Det är fan att du ska referera till din egen karriär hela tiden. Alltså, du har ju en fördel där.
Jag vill ju... Nej, jag klarar... Vad hette han? Håkan...
Håkan Kitten Andersson tar dig närmare svaret. Och Icke Ticke Toe. Jag tror det uttalas så.
Ja, nej, du får ge mig 1 poäng också.
Tar vi 1 poäng. Klubben har fostrat ett gäng spelare med fina karriärer. Magnus Sigge Svensson, Jakob Karlsson, Jonas Fransson är några av dessa. Framtida stjärnor är Simon Holmström och Oskar Olausson har även denna förening som spelar i Stiga Arena som moderklubb. Och apropå Holmström, pappa Jonas fick en gång i tiden sin faktiska matchtröja upphängd i taket. Ja, får vi höra vad vi har på 1 poäng då?
Tranås.
Jajamän. Du var ju ändå, du var ändå snudda vid på 2 poäng.
Ja, men jag var osäker. Det var svår den här alltså.
Det var riktigt så. Och, har du någon aning om vem det är som kan tänkas ha skickat in den eller?
Nej, det har jag inte. Nej.
Det är ju Tranås bördige Gustav Dohan, presschef i Linköping, som har skickat in den.
Ja, han ska få på nöten nästa gång vi träffas.
Ja, men vet du vad han slår dig i också? Han slår dig i bättre skäggväxt.
Ja, det är definitivt. Det är ju ingen snack. Jag känner mig fortfarande som Gustav Pettersson, så att, men han har bra skäggväxt. Det är ingen snack om.
Ja, nej, men det gjorde han bra, för han var helt säker på att den här tar han inte från på ettan. Men du var ändå nu Daviden på tvåan. Det måste man ändå ge dig.
Mm. Ja, som sagt, jag refererar alltid till min egen karriär, och det är väl det, en styrka och ibland en svaghet.
Ja, med den där enpoängaren tar vi och avslutar veckans podd, och så ser ni till att hålla koll på Expressens sportsida under hela måndagen, så ser vi om vi kan få ut någon rolig sportnyhet från sista dagen på fönstret innan det stänger för säsongen. På återseende.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.